Paul, koppla på allihopa nu här.
All right.
Okej.
Okay. Turn to the book of John.
Vi ska slå upp Johannes evangelium.
Chapter 10.
Det tionde kapitlet.
Beginning at verse 7.
Vi börjar från den sjunde versen.
Then Jesus said unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep.
Åter sa då Jesus till dem, sannerligen, sannerligen säger jag er, jag är dörren in till fåren.
All that ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them.
Alla de som kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem.
I am the door. By me, if any man enters in, he shall be saved and shall go in and out and find pasture.
Jag är dörren. Den som går in genom mig, han ska bli frälst och han ska få gå ut och in och ska finna bete.
The thief cometh not, but to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly.
Tjuven kommer bara för att stjäla och slakta och förgöra. Jag har kommit för att de ska ha liv och ha över nog.
Let's pray.
Låt oss be tillsammans.
Father, thank you for today.
Fader, vi tackar dig för den här dagen.
Lord, may the words of our mouth,
låt orden som kommer ut ur vår mun
and the meditations of our heart,
och vårt hjärtas tankar
be acceptable in thy sight,
var välbehagliga i din åsyn
in Jesus
inför
name.
Dig i Jesu namn.
Amen.
Amen.
Halleluja. How many sermons can a man preach on the strongholds?
Hur många predikningar kan man hålla över ämnet fästen?
Andliga
fästen. Ja, man kan nog hålla väldigt många. Många.
Jesus said in this passage, I am the door.
Jesus säger här att han är dörren.
There's a unique concept concerning what Jesus said here.
Och det Jesus säger, det har egentligen en unik idé i sig, eller en unik tanke.
Shepherds would take their sheep out into the wilderness to let them graze.
Herdarna tog med sig fåren ut i vildmarken för att leta efter platser där de kunde hitta gräs, bete.
And they would build places to put the sheep at night.
Och då byggde de follor av sten, inhägnade där de kunde leda in fåren över natten.
And they would use them over and over and over again.
Och de återvände till de här samma follor gång på gång.
And they would put the sheep inside of these, they called it a sheep cove.
Och på kvällen så ledde de in fåren i den här follan.
But there was no door.
Men det fanns ingen dörr, bara en öppning.
There was a way, there was a passageway to go in and out.
Det fanns en sån här öppning där fåren kunde gå in och ut.
It was very narrow.
Men den var väldigt smal.
And the sheep were brought into the cove through this passageway.
Och det var enda vägen man kunde föra in fåren i follan.
And then the shepherd would lay down in that passageway.
När fåren hade kommit in så la sig herden i den här öppningen.
And so he became the door.
Så det var han som blev dörren.
And if the sheep wanted to get out,
och om fåren ville ta sig ut,
they had to step on him.
Så måste de trampa på honom.
And if the wolf tried to get in,
och om vargen försökte ta sig in,
or the thief tried to get
eller tjuven,
in, he had to get over the shepherd to do
it. Då måste han först ta sig förbi herden.
And so Jesus said, I am the door.
Det är det Jesus talar om här. Han sa, jag är den dörren.
And he knows when the enemy is trying to come
in. Han vet när fienden försöker ta sig in.
Because the thief has to go over him to get inside.
Så tjuven måste först ta sig förbi honom för att komma in.
Or the wolf, as the case might be.
Eller om det är vargen det handlar om.
But Jesus is describing something here.
Men Jesus beskriver något här.
The key is in verse 10.
Om vi hittar själva nyckeln till vad det handlar om i den tionde versen.
He said that the purpose of the thief,
han säger att tjuven har för avsikt,
is to steal, to kill and to destroy.
Att stjäla, slakta och förgöra.
But then he says, but I am come that you might have life.
Men jag har kommit och det har jag gjort för att ni ska få liv.
Isn't that what we've been talking about all week?
Och det är ju det vi har pratat om hela veckan.
That's what Christ came to bring you.
Det är det som Kristus kom för att ge dig.
There's a great difference between life and religion.
Det är en väldig skillnad mellan liv och religion.
If I had the time today,
om jag hade gått om tid idag,
We would go through some concepts about the two cities in the Bible.
Då skulle vi gå igenom vad Bibeln har att säga om två städer?
How many of you know that the Bible is a tale of two cities?
Hur många känner till att Bibeln är en berättelse om två städer?
From the beginning of the Bible to the very end of the Bible.
Från första sidan till sista sidan i Bibeln.
It is the tale of two cities.
Så kan man se en enda berättelse om två städer.
You see those cities developing.
Man ser hur de här städerna byggs ut och utvecklas.
You see the purpose of those cities
man
developing.
Man ser syftet utvecklas.
The first one to develop is Babylon.
Det första som byggs det är Babylon.
It is mentioned in the first part of the book of Genesis.
I första delen av första Mosebok kan man läsa om denna stad.
And it says Nimrod was a mighty hunter.
Och det står om Nimrod att han var en mäktig stor jägare inför Herren.
A mighty hunter before God.
En väldig jägare inför Herren.
Now think about that.
Tänk på det ett ögonblick.
A mighty hunter before God.
En väldig jägare inför Herren.
We're not talking about hunting animals.
Och det är inte en jägare på det sätt som jagar villebråd djur.
This speaks about something else.
Utan det handlar om någonting annat.
I believe that Nimrod was a hunter of the souls of men.
Jag tror att Nimrod jagade människosjälar.
And he founded the city of Babylon.
Och han kom på att Babylon, staden Babylon.
It was called Babel at first.
Först kallades för Babel.
And they built there a tower.
Där byggde man ett torn.
And the purpose of that tower.
Syftet med tornet.
Had two things.
Var två saker.
They said, "Let us make a name for ourselves."
Låt oss skaffa oss ett namn.
And then they said, "Let us build a tower that reaches into heaven."
Och så bygger vi ett torn som når ända upp till himlen.
And so here is the very purpose of mankind.
Och här har vi människans avsikt.
Satan's purpose is being realized through these men.
Satan, han vill förverkliga sig genom människor.
It's the same thing that Satan tried to do.
Och nu försöker de göra samma sak som Satan.
Was to make a name for himself.
Att han ville skaffa ett namn, en ryktbarhet genom sitt namn.
Isaiah 14 describes Satan's purpose.
I Isaiah 14 kan vi se Satans avsikter uppenbaras.
He says, "I will exalt myself."
Han säger att jag vill bli stor.
"I will set my throne on the north side of the congregation."
Jag vill upprätta min tron.
"I will be like God."
Jag vill vara som Gud.
And that's Satan's purpose.
Och det är det Satan är ute efter.
And those men who have the nature of Satan,
och de människor som har Satans natur,
are going to follow the same purpose.
Kommer att följa samma syfte och samma mål.
And so when men gathered themselves together,
så när människor samlade sig,
the first thing they said was, "Let's make a name for ourselves."
För att göra någonting så vill de göra sig ett namn först.
And that is the downfall of every Christian that follows the purpose of Satan.
Och det blir till fall för varje kristen som försöker följa Satans avsikt.
It is the desire to make a name for yourself.
Detta är denna längtan efter att bli känd, att få ett namn, ryktbarhet.
Now I'm not saying that God cannot use you.
Jag säger inte att Gud inte kan använda dig.
God may make your name famous in all the world.
Det är möjligt att ditt namn, Gud kommer göra just ditt namn känt över hela världen.
But that will not be what you are seeking.
Men det kommer inte vara det du söker efter.
That will not be the desire of your heart.
Ditt hjärtas längtan kommer inte vara just det.
If you're a true child of God,
om du är ett sant och äkta Guds barn,
you're going to be seeking to exalt the name of Jesus Christ.
Då har du bara det i hjärtat att du vill upphöja namnet Jesus.
You're going to be seeking to make his life seen.
Du vill att hans liv ska bli synligt.
And not your own.
Inte ditt eget.
But they said, "Let us make a name
Men
for ourselves."
Men de sa, vi vill ha ett eget namn som blir känt.
We're going to make a name for us.
Vi vill göra någonting så att vi blir kända.
And we're going to make our own way into heaven.
Och vi ska skapa en egen väg till himlen.
Babylon becomes the very center of all mystery religion.
Och Babel, det blir själva centrum för alla religioner med mystik.
Religion is that which takes the place of life.
Och religion, det är det som ersätter liv.
Now if I want you to grasp this with me today.
Och det här vill jag gärna att du ska få tag i och förstå.
I told you yesterday about different strongholds.
Jag berättade igår om olika fästen.
One of the worst strongholds that exists today.
Som finns idag.
Is the stronghold of religion.
Är religionens fäste.
It looks like the thing of God.
Att det är så likt det äkta som kommer från Gud.
It has all the religious trappings of that which is of God.
Det har såna likheter så att man blir lurad till att tro att det är av Gud.
But when it comes under the control of man.
Och när människan ta till sig detta och börja kontrollera det.
It begins to go contrary to the purpose of God.
Då blir det faktiskt i fiendskap och motsats till det Gud håller på att göra.
How many of you are familiar with church history?
Hur många känner till kyrkohistorien?
Have you read the history of the church?
Har du läst någonting av kyrkans historia?
Who was it that killed Jesus Christ?
Vem var det som dödade Jesus Kristus?
Except the church of that time.
Den tidens kyrka.
It was the religious people of that day, wasn't it?
Det var den tidens religiösa människor.
What did Jesus say about Jerusalem?
Vad sa Jesus om Jerusalem?
Jerusalem, Jerusalem.
Jerusalem, Jerusalem.
Thou that killest the prophets and stonest them that are sent to you.
Du som dödar profeterna och stenar dem som jag har sänt till dig.
Who is it that killed the prophets?
Vem var det som dödade profeterna?
Who is it that have stoned the men of God?
Vilka är det som har dödat gudsmännen?
It has been the religious crowd.
Det är den religiösa skaran.
It's the religious crowd that delivered Jesus for crucifixion.
Det är den religiösa skaran som överlämnade Jesus till att bli korsfäst.
It is the religious crowd that stones Stephen to death.
Det är den religiösa skaran som stenar Stefanus till döds.
It is the religious crowd that follows Paul to his death.
Det är den religiösa skaran som jagar Paulus till döds.
Yes, Rome killed him.
Ja, visst var det Rom som dödade honom i slutändan.
But it was the religious crowd of Jerusalem that forced the issue.
Men det var den religiösa etablissemanget i Jerusalem som tvingade fram det.
And as you begin to come down through history.
Och när du börjar leta dig igenom kyrkans historia.
There is a crimson trail from the cross till now.
Så finns det ett blodspår som löper från korset ända in i vår tid.
And the blood of Christ has been shed over and over and over again.
Och Kristi blod har spillts och utgjutits om och om igen.
What do you mean Christ's blood?
Vad menar du med Kristi blod?
I'm talking about men in whom Christ lived.
Jag talar om män och kvinnor i vilka Kristus har levt.
Who would not have been persecuted or would not have died.
Som inte skulle bli förföljda, som inte skulle bli dödade.
Had it not been that the life of Jesus Christ lived within them.
Om det inte hade varit för att Kristi liv levde i dem.
Their blood was shed for him.
Deras blod utgjöts för hans skull.
The history of the church is a bloody history.
Församlingens historia är en blodig historia.
We're talking about millions of people.
Vi talar här om miljontals människoliv.
That have been slain.
Som har slaktats.
By the religious crowd of the day.
Av den sin tids religiösa etablissemang.
Why should we begin to trust religion now?
Så varför skulle vi nu då plötsligt börja lita på religionen?
Now, maybe I hope you take me in the right way today.
Jag hoppas du tar det jag säger på rätt sätt.
I'm not trying to hurt anybody's feelings here today.
Jag försöker inte trampa någon på tårna eller såra någon här.
I'm trying to show you a difference between what is and what is not.
Jag försöker visa skillnaden på det äkta och det oäkta.
Jesus said I came to give you life.
Jesus talade om att han ville komma för att ge liv.
He didn't say I come to give you religion.
Han sa inte jag kommer för att ge religion.
He said I came to give you life.
Jag kom för att ge liv.
Now Christ began the church.
Ja, Kristus han startade, han började församlingen.
But the church is not that organized people.
Men kyrkan, församlingen, det är inte den här organisationen som vi tror.
You can have a Babylon and call itself a church.
Man kan göra ett Babylon och kalla det för församling.
When Luther rebelled against the Pope.
När Luther gjorde uppror mot påven.
He called Rome Babylon.
Så kallade han Rom för Babylon.
And he called the Pope the Antichrist.
Han kallade påven för antikrist.
How many of you are familiar with history?
Hur många känner till den här kyrkohistorien?
Read it. It's there.
Läs den. Det är intressant. Det finns där.
The mystery religion.
Mystiken i religionen.
That began at Babylon.
Som började i Babylon.
Has followed us till this day.
Har följt oss ända in till vår tid.
Now there's another city in the Bible.
Det finns en annan stad vi kan läsa om i Bibeln.
It is the city of Jerusalem.
Det är Jerusalem.
Like I said, if you read this book.
Om du läser Bibeln.
You find this is a tale of two cities.
Ska du se att det är en berättelse om två städer.
You're going to find Babylon all the way through the Bible.
Genom hela Bibeln så hittar du Babylon om och om igen.
It's surfacing here and surfacing there.
Det dyker upp både här och där.
Until you get to the book of Revelation.
Ända tills du kommer till Uppenbarelse.
And then you begin to see the climax.
Du börjar se själva klimax, själva slutfasen.
You begin to see the bride of Christ.
Man börjar se Kristi brud.
The new Jerusalem.
Det nya Jerusalem.
And then you begin to see the bride of Satan.
Och sen börjar man också se Satans brud.
The harlot city.
den här skökostaden.
The Bible called her Babylon.
Och Bibeln kallar henne för Babylon.
There's a call that goes out.
Det finns en kallelse som går ut.
And it says, "Come out of Babylon."
Som ropar, kom ut ur Babylon.
My people.
Mitt folk.
Come out of her.
Lämna henne.
Be a separate people.
Avskilj er.
We must understand that God has called us to
life. Vi måste förstå att Gud har kallat oss till liv.
Christ died for you to have life.
Kristus dog för att du skulle ha liv.
Now I thank God for the church
today. Jag tackar
today.
Gud för dagens församling.
But I do not look at the church as an organized
religion.
Men jag
ser inte på församlingen som en organiserad religion.
The church are those people in this world that have the life of Jesus Christ.
Det är de människor i världen som har Kristi liv.
Do I need to say that again?
Skulle jag behöva upprepa det här?
The church are those people in this world.
Församlingen är de människor här i världen
that have the life of Jesus
Christ
within them.
Som har Jesu Kristi liv i sig.
It doesn't matter what group you belong to.
Eller vilken grupp du tillhör till.
Or what group you've signed your name on.
Eller vilken grupp du har gått in blivit medlem av.
God is not going to call the roll from your church roll.
Herren kommer inte att läsa din församlings medlemsregister.
God is going to call the roll from the book of life.
Utan han kommer slå upp livets bok.
Do you have life?
Har du liv?
Jesus said, "I am come that you might have life."
Jesus sa, jag har kommit för att du ska ha liv.
Now, like I said, I wish I had time just to preach on this.
Jag önskar att jag hade tid att verkligen utveckla detta i en predikan.
It's a very powerful subject.
Det är ett starkt ämne.
It starts in Genesis. It goes all the way through Revelation.
Börjar första Mosebok och går rakt igenom Bibeln och in i Uppenbarelseboken.
And it should be a lesson to every one of us.
Det skulle lära oss någonting var och en av oss.
If you look at the end of Babylon.
Om du tittar på hur Babylon slutar.
The smoke of her destruction ascends up forever.
Hur man ser röken av hennes ödeläggelse stiga upp till åminnelse för Gud.
But it is the Jerusalem that lives before God forever.
Men det är Jerusalem som får fortsätta leva inför Herrens ansikte i evigheternas evighet.
I want to be a part of that Jerusalem, don't
you? Jag vill vara en medborgare i den här staden Jerusalem. Skulle inte du vilja vara det?
Amen. I hope you do too.
Jag hoppas verkligen att du känner
right.
för det.
Now, these words that are used here.
De här orden som vi läser.
To steal, to kill and
stjäla,
to destroy.
Att stjäla, slakta, förgöra.
It's in the Greek they mean something special.
På grekiska så kan man se att de har mycket speciell betydelse.
They are steps of destruction.
Därför att de är steg mot ödeläggelse.
The first thing that the enemy wants to do.
Det första fienden vill göra
is to steal that nearness that you have to God.
Det är att stjäla den där intima närheten du upplever till Gud.
That's what he's after.
Det är det han är ute efter.
That's what he tries to put something in your heart.
Han försöker lägga ner något nytt i ditt hjärta.
That'll take the place of the life of God.
Som ersätter Guds liv.
Anything that'll take the place of life.
Han vill ta vad som helst som kan ersätta Guds liv.
And more than likely it's going to be religion.
Och mer än troligt så är det så att han ersätter det med religion.
You're going to move away from that living relationship with God.
Och så får han bort dig från den där levande relationen till Gud.
And fall into some type of cold, dead formalism.
Och så kommer man hamnar man istället i någon slags död, kall formalism.
Again, go back and study the history of the church.
Och det är så intressant att gå tillbaka och studera kyrkohistorien.
There are many times that God has sent revival.
Många gånger har Gud sänt väckelse.
And when God sends revival.
Och när han gör det.
It means to bring life again.
Så gör han det för att församlingen ska få liv igen.
To revive something.
Att återuppväcka någonting, att få liv i, väcka.
That means to bring back to life again.
Att få det levande igen.
And so, there have been many times throughout history.
Och genom historien kan vi se hur många gånger
that God has sent revival.
Gud har sänt väckelse.
And we were speaking about Martin Luther.
Vi talade om Martin Luther.
And how that God spoke to him.
Och hur Gud talade till honom.
The just shall live by faith.
Den rättfärdige ska leva genom tro.
And for the first time in his life he realized.
Och för första gången i sitt liv så upplevde Martin Luther
that all of his religion was useless.
Att all hans religion var värdelös.
And what counted was having a relationship with God.
Och det enda som räknades var att ha en relation med Gud.
And it began a reformation in Europe.
Och därmed började en reformation som drabbade hela Europa.
And there were other great men of God.
Vi kan se andra stora gudsmän och gudskvinnor.
That God used in those particular times.
Som Herren har använt vid olika tillfällen.
But as you follow history.
Men när man läser igenom historien.
Every great awakening
så har varje stort uppvaknande
has come by people turning to the life of God.
Uppstått genom att människor har på nytt överlåtit sina liv till Herren, vänt sig till honom.
And then after a while,
och så efter ett tag,
oh, for a generation it seems like it is, it's wonderful.
Efter under en hel generation så kan den här väckelsen leva och allting är underbart och härligt.
But you know, God doesn't have any grandchildren.
Men du vet, Gud han har inga barnbarn.
I have some grandchildren.
Jag har en del barnbarn.
And I really love them.
Och jag älskar dem verkligen.
In fact, I try to spoil them.
Faktum är att jag försöker skämma bort dem.
They're very special to me.
Ja, de är mycket dyrbara, speciella
för mig.
But God
doesn't have any grandchildren.
Men Gud har inga barnbarn.
Did you know that?
Visste du om det?
Every person has to know Jesus Christ for himself.
Därför att varje människa måste ha en personlig relation med Jesus Kristus.
There are people who are born into a church family.
Det finns människor som föds in i en kyrkofamilj.
And because they go to church.
Och därför att de går till kyrkan.
Their parents take them to church.
Deras föräldrar tar med dem till kyrkan.
And they are raised in church.
Och därför att de uppfostras i kyrkan.
And they have the feeling that everything is okay.
Så har de en slags känsla av att allt är bra.
I was one of those people.
Jag var en sån.
I know what I'm talking
about. Jag vet vad jag pratar om.
I was brought up in the church.
Jag växte upp i en församling.
And I never knew Jesus Christ.
Men jag kände aldrig Jesus Kristus.
I never knew the life of God.
Jag kände aldrig Guds liv.
Until God by his mercy visited my life.
Inte förrän Gud i sin barmhärtighet besökte mitt liv.
But you see, God has no grandchildren.
Men du förstår, Gud har inga barnbarn.
Every generation must know him.
Varje generation måste lära känna honom personligen.
But as you study the history of the church.
Och när du läser församlingen.
You find God sends a visitation.
Så ser du hur Gud kommer med en besökelsetid.
There's a great revival of people coming to God.
En stor väckelse och många människor kommer till Herren.
And they receive the life of Christ.
Och de tar emot Kristi liv.
But then after a generation or two.
Men så efter en eller två generationer.
It begins to die down.
Så börjar det slockna och dö.
And then it becomes a religion.
Och då blir det en religion.
It loses the life.
Det förlorar sitt liv.
It falls into man's order and control.
Och så kommer det under människokontroll och människoordning.
Man begins to get his grips on it.
Människan börjar få tag och hålla det i sitt grepp.
Politics begin to rule and reign.
Och det blir politik som styr och har makten.
And men begin to seek knowledge.
Och människan söker då efter kunskap.
They begin to seek to know wonderful things.
Och försöker få kunskap om härliga ting.
And then they begin to think that what they know.
Och så börjar de känna att eftersom de vet och
about
kan
the Bible
saker om Bibeln
and about God
och om Gud
is the equivalent of the life of God within.
Att det motsvarar Guds liv i människan.
It happens over and over.
Och det här är en process som upprepas om och om igen genom historien.
Not long ago where I live at.
För inte så länge sedan hemma där jag bor.
One of the churches there.
Så var det en av församlingarna.
They made a ruling.
Som instiftade en regel.
I'm talking about one of the big churches of America.
Det var en av de större församlingarna i USA.
The Methodist church.
En metodist församling.
They made a rule.
De instiftade en regel.
If you are born to Christian parents.
Om du är född av kristna föräldrar.
You're automatically a Christian.
Så är du automatiskt kristen.
You're automatically a Christian.
Då är du automatiskt kristen.
But you know, I don't find that in this book.
Men det är väldigt svårt för mig att hitta det i Bibeln.
That's the way of man.
Därför att det är människans sätt att tänka ut saker.
We have people today that say don't preach about the blood of Jesus.
Det finns människor som säger att vi inte ska predika om Jesu Kristi blod.
We don't want to offend people.
Vi vill inte kränka människor. Vi vill inte göra dem rädda.
Don't mention about hell.
Nämn inte om helvetet.
Because you're going to offend people.
Därför att människor blir rädda då.
And they tell us what we can and cannot say.
Och så får vi höra att det kan man säga och det kan man inte säga.
And it's religion.
Men det är religion.
Trying to tighten the noose on the life of God.
Som försöker förändra de goda nyheterna om Gud.
And the first thing it's going to try to do is to steal your life.
Och det första och främsta man är ute efter det är att stjäla ditt liv, kväva det liv du har i din relation till Gud.
Until finally it kills it.
Till slutligen du är helt död.
To steal you away from God.
Att få bort dig från Gud.
From life to religion.
Få bort dig från livet in i religion.
Now, I don't want you to get the wrong idea.
Jag vill inte att du ska få fel uppfattning om detta.
There are probably many of you here that belong to a church.
Det är säkert många av er här som är medlemmar i någon församling.
And I pastor a church.
Och jag är pastor för en församling.
But I know one of the most critical things it must be.
Men jag vet att en av de mest känsliga saker som vi måste ta itu med.
As long as that church promotes Jesus Christ.
Det är så här att så länge en församling upphöjer Jesus Kristus.
And it brings people to the life of God.
På ett sånt sätt så att människor föds på nytt, får ett liv i Gud.
Then God is going to bless it.
Så kommer Gud att välsigna den församlingen.
But after a while, if it doesn't.
Men om det upphör att leva på det sättet.
If it turns from that,
om församlingen vänder sig bort ifrån detta.
And it becomes nothing more than a religion,
och inte blir någonting annat än en religiös institution.
It will eventually persecute you,
så kommer samma församling så småningom att förfölja dig om du har Guds liv.
Who have the life of God.
Om du har Guds liv.
I'm not anti-Christ.
Jag är inte antikrist.
I am for Christ.
Jag är för Kristus.
I am against that which takes the life of Christ.
Jag är emot det som stjäl Kristi liv.
And again, search history.
Och kyrkohistoria.
And you'll find out what I'm saying is true.
Och du kommer att upptäcka att det jag säger, det är verkligen sant.
If I am offending you today.
Om jag på något sätt du känner dig förolämpad eller kränkt av det jag säger idag.
I challenge you to search history.
Då vill jag bara utmana dig att ta rannsaka historien, studera kyrkohistorien.
And see if what I'm saying is not true.
Och se om det stämmer som jag säger.
Amen. Search it out.
Du kan själv studera kyrkohistorien.
Satan comes for a purpose.
Satan, han kommer med ett syfte.
He's the thief.
Han är tjuven.
He comes to steal.
Han kommer för att stjäla.
He comes to kill.
Han kommer för att döda.
He comes to destroy.
Han kommer för att förstöra, förgöra.
Now, as I said, these words are descending in order.
Och det här sker i en viss ordning.
The final word destruction here.
Det ordet förgörelse här.
It means to literally it means eternal destruction.
Det betyder egentligen evig förstörelse, evigt tillintetgörelse.
Satan's purpose.
Satans syfte.
Is to bring God's people to eternal destruction.
Det är att leda Guds folk till en plats där de blir evigt förgjorda.
And now we certainly don't want him to do that, do we?
Och det vill inte vi vara med om.
Jesus said, "I'm come."
Jesus säger, jag har kommit.
That you might have life.
Så att ni ska få liv.
And have it more abundantly.
Och det är ett överflödande liv jag vill ge.
I like that term.
Och jag gillar det uttryckssättet.
He didn't just say have life.
Han sa inte bara ni ska få liv.
He said have it more abundantly.
Utan han talar om ett överflödande liv.
The word more.
Och mer överflödande.
It means to have an excess of something.
Det betyder att man har tillgång till någonting.
And the word abundant.
Och överflödande.
It means to have an inexhaustible supply.
Det är att ha ett tillgång till någonting som inte kan ta slut.
God is saying to you and I.
Gud säger till dig och mig.
That there's an abundant supply of life.
Det finns en så överflödande tillgång till liv.
There's an inexhaustible supply of God's life.
Det finns en så stor rik tillgång på detta att du kan inte ta ut så mycket så att det tar slut.
That we can take a hold of.
Och det kan vi få tag i.
And we don't have to lose it.
Vi behöver aldrig förlora det.
But we're going to have to recognize Jesus as the door.
Men vi måste se att Jesus är dörren till denna tillgång.
Jesus is the door.
Jesus är dörren.
Nothing else.
Ingenting annat.
No religion.
Ingen religion.
No man's way.
Ingen människoväg.
Not the concept of man or the ideas of man.
Inga uppfattningar eller idéer eller tankar som vi har.
It is Jesus and Jesus alone
that
is the
door. Jesus personligen och Jesus själv.
And you can find that door anywhere.
Du kan hitta honom dörren var som helst, när som helst.
It doesn't matter what church you're in.
Spelar ingen roll vilken kyrka du är i.
You can find Jesus.
Du kan alltid hitta Jesus.
Amen, because he has abundant life.
Därför att han har överflödande liv.
I want to deal with something from the Old Testament.
Jag vill gärna ta itu med någonting som vi hittar i Gamla testamentet.
I want to go back to the book of Nehemiah.
Jag vill gå tillbaka till Nehemja bok.
In the last chapter of the book of Nehemiah.
Sista kapitlet i Nehemja bok.
That's chapter 13.
Det trettonde kapitlet.
Excuse me, there's a story there.
Det finns en berättelse där vi kan läsa.
About Nehemiah.
Om Nehemja.
Well, I guess that should be understood. It's the book of Nehemiah.
Ja, alltså det är Nehemja bok.
Nehemiah, his name means comforter.
Nehemja, namnet betyder tröstare.
How many of you know what the comforter is?
Och hur många vet vad en tröstare är?
That's the Holy Spirit, isn't it?
Det är ju namnet på den heliga ande.
So he is a type of the Holy Spirit.
Så Nehemja är en förebild på den heliga ande.
And he comes to the city of Jerusalem.
Och han kommer till Jerusalem, staden Jerusalem.
Amen. And he finds there's a problem in Jerusalem.
Han hittar en del problem där.
There is a priest by the name of Eliashib.
Det finns en präst som heter Eliashib.
And Eliashib has he's done something wrong.
Och han har gjort något fel.
He has taken his relative Tobiah.
Han har tagit in som gäst sin friend Tobia, sin släkting.
Have you read the book of Nehemiah?
Har du läst Nehemiah-bok någon gång?
Do you know where we find Tobiah before?
Vet du vad vi kan läsa om Tobia innan vi hittar honom här?
Tobiah is the enemy of God's people.
Tobia är en fiende till Guds folk.
The first time we find the name Tobiah.
Första gången vi stöter på namnet Tobia.
Is in Ezra chapter 2.
Det är Esra kapitel 2.
It's when the children of Israel come from Babylon to Jerusalem.
Det är när Israels barn återvänder från Babylon till Jerusalem.
And you find the name Tobiah in the second chapter.
Och där stöter man på Tobia i det andra kapitlet.
This particular Tobiah in Ezra 2.
Den här Tobia som vi läser om och ja,
he couldn't find his name in the registry.
Hans namn fanns inte med i släktböckerna.
He couldn't prove that he was an Israelite.
Han kunde inte bevisa att han tillhörde Israels folk.
And so he was rejected from the council of the Israelites.
Så han förkastades, han fick inte vara med.
Now the next time we find the name Tobiah.
Nästa ställe vi upptäcker namnet Tobiah.
It's in the book of Nehemiah.
Det är här i Nehemjas bok.
Ezra came to Jerusalem.
Ezra kom till Jerusalem.
To restore the temple.
För att upprätta templet.
The next thing that happened, Nehemiah came to restore the walls of the city.
Sen kom Nehemja för att återuppbygga muren i stan.
That's how God works, isn't it?
Så arbetar Gud.
First thing that God restores is our spirit.
Det första Gud upprättar är vår ande.
And then he restores the city.
Och sen upprättar han hela staden.
Amen. We're the city of God.
För vi är Guds stad.
We are the new Jerusalem.
Vi är det nya Jerusalem.
And God sent Nehemiah.
Så Herren sände Nehemja.
To build the walls of the city.
För att bygga upp stadens murar.
And there was a reason for that.
Det fanns en anledning till detta.
There were many places in the wall of Jerusalem.
Därför det fanns många ställen på muren.
Where the enemy could come in and out at will.
Som fienden kunde ta sig in och ut precis som de ville.
There are Christians today.
Det finns kristna idag.
That have the walls broken down in their experience with God.
Som har fått sina murar nerrivna.
And the enemy can come in and out at will.
Och fienden kan komma ut och in som han vill.
When they try to reach out for God or try to go on with God.
När man försöker gå vidare med Gud eller försöker nå Gud eller uppleva någonting av Herren.
The enemy comes in and pulls.
Så kommer fienden in och river ner det man upplever.
I've seen it time
after
time.
Jag har sett det så många gånger. Gång på gång har jag sett det.
I had a man in my church.
Jag mötte en man i min församling.
That for years he did not prosper spiritually.
Inte hade någon andlig framgång eller välstånd.
He didn't grow spiritually.
Han växte inte andligt.
And I wondered why.
Jag undrade varför.
He seemed to be a good man.
Han verkade vara en god man.
Always at the church praying.
Han var alltid tillsammans och bad med oss i församlingen.
Seemed to be such a spiritual man.
Han verkade vara en väldigt andlig man.
But yet there was something in him, in his spirit.
I hans ande.
He wasn't growing.
Han växte inte.
And so I began to pray about it.
Så jag började be över det här.
And one day I got a call.
Och en dag fick jag ett telefonsamtal.
I had to go to his house or the hospital, I forget.
Jag fick åka till, jag kommer inte ihåg om det var hem till honom eller till sjukhuset.
He was almost at the point of death.
Han var nära döden.
And when I began to talk to him.
Och när jag började samtala med honom.
He began to confess his sin.
Så började han bekänna sina synder.
He had a secret sin all of these years.
Under alla dessa år hade han haft en hemlig synd.
A secret sin that he had not turned over to God.
En hemlig synd som han inte hade överlämnat till Herren.
Probably everything in his life was turned over to God but that one thing.
Förmodligen hade han överlåtit allt i sitt liv utom just den här saken.
But he kept that secret sin.
Han behöll den här hemliga synden.
And it was costing him his relationship with God.
Det kostade honom hans relation till Gud.
And you know God began to deal with him. He almost died.
Men Gud tog itu med honom så han var döende.
And he confessed that sin.
Han bekände sin synd.
And began to forsake that sin.
Och började lämna synden.
And from that day on he began to grow spiritually.
Från den dagen så började han växa andligt.
You see, Satan wants to have an open door into our life.
Vet du, Satan, han vill gärna ha en öppen dörr, en öppning in i våra liv.
So that he can come in or out at will.
Så att han kan komma ut och in som han vill.
There's a passage that Paul writes.
Paulus talar om en öppning.
He's talking about Satan.
Han talar om Satan.
He's talking about certain people.
Han talar om vissa människor.
And he says the devil can take them at his will.
Han talar om att djävulen kan göra som han vill med dem.
There are certain people.
Det finns såna människor
that have walls broken down spiritually in their life.
Som har nedrivna murar andligt talat.
And Satan can come in at will.
Och Satan kan komma in ut som han vill.
And he will.
Och det gör han.
When you're trying to reach out
for
God.
När du försöker nå Gud.
When you're trying to move on with God.
När du försöker gå vidare med Gud.
He's going to try his best to come
in. Då ska han komma och göra sitt bästa för att komma in.
When Nehemiah came and began to build the walls and restore the gates of Jerusalem.
Nehemiah kom och började återuppbygga muren och återupprätta portarna i Jerusalem.
Now remember, he's a type of the comforter.
Och du vet att han är en förebild av tröstaren.
This is a work of the Holy Spirit.
Det här är ett verk av den helige ande.
And there are two people.
Och det finns två människor
that are in opposition to them the whole time.
Som står emot Nehemja och Guds folk hela tiden.
One of them's name is Sanballat.
En av dem heter Sanballat.
And the other one's name is Tobiah.
Och den andra det är Tobiah.
Now remember, we're tracing Tobiah.
Och nu håller vi på att spåra Tobiah här, se vad han sysslar med.
They would come and attack the people who were working.
De två, de kom och attackerade Guds folk medan de höll på att arbeta.
And Nehemiah made a rule.
Så Nehemja han upprättade en regel.
That whenever you heard a trumpet sound,
att närhelst du hörde en trumpet,
that you grabbed your sword and went to the sound of the trumpet.
Då skulle man lyssna vad trumpetljudet kom ifrån, ta sitt svärd och rusa dit.
And that way they drove the enemy away.
På det sättet försvarade de sig och drev bort fienden.
You know, it's too bad the church hasn't learned that lesson.
Det är synd att församlingen inte har lärt sig den här uppgiften.
That when one of our brothers or sisters get in trouble,
att när en av våra bröder och systrar kommer i svårigheter,
they should sound the trumpet call.
Så skulle de blåsa i trumpeten.
And all the brothers and sisters should come to.
Och så skulle alla bröder och systrar komma till hjälp.
Oh, how much farther we would grow in the spirit of God.
Vi skulle växa enormt om vi kunde upprätta detta.
If we would pray for our brother.
Om vi skulle be för våra bröder,
our sister,
våra systrar,
in a time of need.
När de har behov.
And they would pray for us in a time of need.
Då skulle de be för oss när vi har behov.
Are you listening?
Det här är väl underbart.
Maybe God's trying to tell you something.
Det kanske Gud som försöker säga någonting till dig.
Well, the wall was built.
Muren byggdes.
The gates were restored.
Portarna upprättades.
And Nehemiah began to restore the order of Jerusalem.
Och Nehemja återupprättade ordningen i Jerusalem.
The law was read to them.
Lagen förlästes för folket.
They began to keep the Sabbaths of God.
De började hålla Guds sabbat.
And they began to do the things that the scripture spoke of.
Och de började göra det Bibeln talade om att de skulle göra.
But then something happened.
Men så hände någonting.
Nehemiah was gone for just a little bit.
Nehemja han reste bort en period.
And Eliashib got a hold of Tobiah.
Och då var det Eliashib som bjöd in Tobiah.
He was related to Tobiah.
För de var släkt.
And he brought Tobiah into Jerusalem.
Han tog med sig Tobiah in i Jerusalem.
And fixed him a room in the temple of God.
Upplät ett rum i Guds hus åt denne Tobiah.
Now that sounds ridiculous, doesn't it?
Det låter ju helt vansinnigt.
But it's there.
Men det står här, det var så han gjorde.
Tobiah came to live in the very temple of God.
Tobiah bjöds in att bo i Guds eget tempel.
Tobiah has a very strange name.
Tobiah är ett märkligt namn.
It means God is good.
Det betyder Gud är god.
Should I say that again?
Jag kan gärna säga det en gång till.
Tobiah's name means God is good.
Tobias namn betyder Gud är god.
He is a doctrine.
Han är en lära.
I said Tobiah is a doctrine.
Han är en lära, Tobias.
If Satan cannot corrupt you with religion,
om Satan inte kan förstöra din tro genom religion,
he will corrupt your relationship with God by a doctrine.
Så tänker han bedra din och förstöra din relation till Gud genom lära.
Some kind of teaching.
Någon undervisning, någon lära.
Some kind of teaching that's going to rob you from God.
En lära som berövar dig Gud.
I've seen it over and over.
Jag har sett detta hända gång på gång.
People get so caught up in doctrine.
Människor blir så fångade av läror.
That they forget about the relationship with Jesus Christ.
De glömmer bort relationen till Gud.
Where I live at, there are some people.
Där jag bor finns det en del människor.
They want to argue over everything.
De vill ha diskussion om allt.
I believe they would argue with God.
Jag tror att de skulle vilja ha en diskussion med Gud.
They believe in you have to be baptized to be saved. You're saved when you're baptized.
Och de har en undervisning, en tro, där det handlar om att du blir frälst genom dopet och du måste döpas för att bli frälst.
We have another group.
Det finns en annan grupp.
That believes you're not saved until you speak in tongues.
Som inte tror att du är frälst förrän du kan tala i tungor.
And then you have to be baptized in Jesus' name only.
Och sen finns det en grupp som säger att du kan inte döpas i Faderns, Sonens och den helige Andes namn, du kan bara döpas i Jesu namn.
We have other groups that say that God is good.
Det finns andra grupper som säger Gud är god.
Now, I can't argue with the fact that God is good.
Det är klart, man kan inte ifrågasätta detta att Gud är god.
Because God is good.
Därför att Gud är god.
But that's not all there is to God.
Men det är inte allt Gud är.
God is a good God.
Han är en god Gud.
But you know, when we a couple of days ago we talked about two mountains.
Häromdagen så talade vi om två berg.
One of them was Ebal.
Ena berget heter Ebal.
And the other one was Mount Gerizim.
Den andra är Gerizim.
And when the children of Israel entered the promised land.
Och när Israels barn gick in i löfteslandet.
The people who stood on Mount Gerizim.
Så var de som stod på berget Gerizim.
They prophesied God is good.
Satta för att profetera Gud är god.
And they prophesied the blessings of God.
Och de profeterade Guds välsignelser.
But there's also a Mount Ebal.
Men det finns också ett berget Ebal.
And there were six representative tribes that stood there.
Där stod sex stammar representerade.
And pronounced the curses of God.
Och uttalade Guds förbannelser.
Hello? You see, just to preach that God is good.
Att bara predika att Gud är god.
Is false.
Är falskt.
Because God is good.
Ja, det är klart att Gud är god.
But on the same time, God can be very hard.
Men på samma gång så kan Gud vara väldigt hård.
There are going to be people that stand before God.
Det kommer att finnas människor som står inför Gud.
And he's going to cast them or have the angels cast them into the lake of fire.
De kommer att bli kastade av Guds hand eller änglarnas hand in i eldsjön.
Read it in the book.
Du kan läsa det här i Bibeln.
Because their names are not found in the book of life.
Det beror på att deras namn inte finns skrivna i livets bok.
There is a heaven.
Det finns en himmel.
But there's also a hell.
Men det finns också ett helvete.
There is the love of God.
Visst finns Guds kärlek.
But there is also the judgment of God.
Men det finns också en Guds dom.
There is the good things of God.
Det finns det goda hos Gud.
But there's also the evil from God.
Men det finns också det onda från Gud.
Hello.
Hallå.
When I say that, people look at me. What is he talking about?
Och när jag säger det, då tittar människor på mig och undrar, vad är det han talar om?
God is a God who heals.
Gud är en Gud som helar.
But he's also a God who wounds.
Men han är också en Gud som sårar.
Hello.
Hallå.
There is a God who gives.
Han är en Gud som ger.
But there's also a God who takes away.
Man är också en Gud som tar.
How many of you know that's in the Bible?
Hur många har läst det i Bibeln?
Job said.
Job sa.
The Lord giveth.
Herren gav.
And the Lord taketh away.
Och Herren tog.
Blessed be the name of the Lord.
Prisat vare Herrens namn.
Everything that happened to Job's life.
Allt som hände i Jobs liv.
He recognized as the hand of God.
Kände han igen som Guds hand.
I started to make a point yesterday. I want to come back to it today.
Jag började med att förklara någonting igår och jag vill gärna komma tillbaka till det idag.
The children of Israel followed the spirit of God throughout the 40 years in the wilderness.
Under de 40 åren i öknen så följde Israels barn Guds ande.
They were led constantly by God.
Ständigt leddes de av Gud.
A cloud in the daytime.
Det var ett moln dagen.
Pillar of fire at night.
Och en eld stod om natten.
But they came to a place where they were hungry.
Men så kom de in vid olika tillfällen och blev väldigt hungriga.
Is it possible that God led them to a place that they were hungry?
Hur kan Gud leda dem in i en situation där de led hunger?
Well, now, could that be a good God that did that?
Kan det vara en god Gud som gör på det sättet?
Yes.
Ja.
But he also tries people and allows them to be tried.
Därför att han prövar människor, han tillåter människor att bli prövade.
God led them to a place where they were thirsty.
Gud ledde dem till en plats där de var törstiga.
God led them to a place where they were tempted.
Gud ledde dem in i en situation där de blev prövade och frestade.
God led them to a place where there was extreme hardship.
Gud ledde dem in i situationer där de blev mycket mycket hårt prövade, mycket mycket svårigheter.
And the Bible says they complained because of the difficulty of the way.
Och det står att de började klaga och beklaga sig på grund av dessa problem.
There are doctrines today.
His läror idag.
That will teach you.
Som undervisar dig.
That if God is leading you.
Att om Gud leder dig.
That it's going to be a bed of roses all the way with God.
Att du kommer att bada i rosor hela livet.
And it is not.
Men så är det inte. Eller ingen dans.
I said it is not.
Det är inte så.
It is not going to be every good thing that happens to you.
Det är inte så att det bara kommer att ske goda, trevliga, underbara saker med dig.
As far as your concept of good is.
Så långt som du kan tänka dig vad din uppfattning om vad gott är.
But it is God's concept of good that
counts. Utan det handlar om är, frågan är ju, vad har Gud för uppfattning om vad som är gott?
When my children were young,
när mina barn var små,
I took them to the doctor.
Så tog jag med dem till läkaren.
And the doctor gave them shots.
Och de fick vaccinationer.
Ever happened to you?
Har du varit med om det?
You have to have a shot for this and a shot for that.
Man vaccinerar sig mot olika sjukdomar.
Well, they didn't really like that.
Barnen gillade inte vaccinationen.
But I said it's good for you.
Men jag sa, men det är bra för er.
Never convinced them it was good for them.
Men de blev inte övertygade om att det var bra för dem.
But you see, I knew it was.
Men jag visste att det var det.
I knew that receiving that shot.
Jag visste att om de fick den här vaccinationen
would keep them from getting some life-threatening disease.
Det skulle skydda dem mot livshotande sjukdomar.
I sent my children to school.
Jag skickade mina barn till skolan.
Every day they had to go to school.
Varje dag fick de gå till skolan.
During the term, of course.
Under terminerna naturligtvis.
And they didn't like that.
Det gillade de inte.
They didn't really care for that.
De tyckte inte så mycket om skolan.
They would rather have stayed home and played.
Det hade varit mycket roligare, tyckte de, att vara hemma och leka.
Had a hard time convincing them.
Och det var svårt att överbevisa dem, att övertyga dem om att det var bättre i skolan.
That it was for their good.
Att det var för deras bästa.
You see, our concept of good.
Vår uppfattning om vad som är gott.
And God's concept of good.
Och Guds uppfattning.
Are not always the same.
Inte alltid samma sak.
Amen.
Amen.
I heard.
Jag hörde en berättelse vid ett tillfälle.
About a woman who died and went to heaven.
Om en kvinna som dog och så kom hon till himlen.
And she just, oh, she loved it. It was beautiful.
Hon älskade himlen för det var så vackert och underbart och fint.
And she couldn't wait for her husband to come, you know.
Hon kunde inte vänta på att få ta, få att hennes man skulle få komma dit.
Well, after 4 or 5 years he died.
Och så dog han då efter 4-5 års tid.
And she was showing him all over heaven.
Och hon visade honom runt i himlen.
And how beautiful it was.
Och hur vackert det var där.
And she said, Henry, what do you think about heaven?
Och så sa hon, Henry, vad tycker du nu om himlen?
He said, I would have been here 5 years ago.
Han sa, jag skulle ha kommit hit för 5 år sedan.
If you hadn't fed me all those vitamin and health foods.
Om du inte bara hade gett mig alla de där vitaminerna och all den här hälsomaten.
Well, I guess it depends on how you look at it, doesn't it?
Så uppfattningen beror ju på hur man ser det.
None of us want to leave this walk of life.
Det är egentligen ingen av oss som vill lämna det här livet.
Everybody says, "Oh, I want to go to heaven."
Allesamma så säger vi ju naturligtvis. Det är klart jag längtar hem till himlen.
But if we get sick,
men om vi blir sjuka,
we go see the doctor.
Så går vi till läkaren.
And we get a bottle of stay here.
Och så får vi en flaska jag vill stanna kvar här tabletter.
We get something that'll keep us here.
Vi tar någonting som så att vi ska få leva kvar här ett tag till.
We're not so eager to go to heaven after all.
Inte så väldigt ivriga på att komma hem till himlen, eller hur?
But once we come to heaven.
Men när vi en gång kommer till himlen,
we're going to be glad we're there.
Så kommer vi att vara väldigt glada för att vi är där.
It's a wonderful place.
Det är en underbar plats.
I used to be afraid of death many years ago.
Jag brukade för många år sedan så var jag faktiskt rädd för döden.
Until God gave me a vision of heaven.
Ända tills Gud gav mig en vision av himlen.
Oh, I'm telling you, it was wonderful.
Ja, det var underbart.
It was powerful.
Det var starkt.
And I can't. There's not even words to explain to you what I saw.
Det finns inga ord som kan beskriva det jag såg.
But I remember something very specific.
Men jag kommer ihåg en väldigt speciell sak.
That when the vision was over.
Att när den här visionen tog slut.
And I realized I was here in this life.
Och jag insåg att jag faktiskt var kvar i det här livet, i den här världen.
I was the most disappointed man on the earth.
Så var jag den mest besvikna personen på jorden.
I thought, oh God, how I'd love to be there.
Åh, kära Gud, jag skulle så gärna vilja vara tillbaka i himlen.
Hallelujah, it's a wonderful place.
Därför att det är en underbar plats.
But Tobias name means God is good.
Tobias namn, det betyder Gud är god.
And he represents false doctrine.
Han representerar falsk lära.
People who just take part of the word of God.
Människor som bara tar del av Guds ord.
The enemy knows how to use the word of God.
Fienden vet hur han ska använda Guds ord.
He used God's word when he deceived Eve.
Han använde Guds ord när han bedrog Eva.
He just twisted it a little.
Han bara vred på sanningen lite lagom.
God said in the day you eat that of that fruit you shall die.
Gud hade sagt att den dag ni äter av frukten från livets träd så ska ni från kunskapens träd så ska ni dö.
Satan said you shall not surely die.
Men djävulen sa det är klart att ni inte ska dö.
Satan used God's word when he tempted Jesus Christ.
Satan använde Guds ord när han frestade Jesus Kristus.
Didn't he?
Det gjorde han ju.
In the book of Luke chapter 4.
I Lukas fjärde kapitel.
The devil quotes the 91st psalm or part of
it. Ser vi hur djävulen citerar den 91:a psalmen eller den första delen av psalmen.
When he tempts the Lord Jesus Christ.
När han frestar Jesus Kristus.
It's no wonder that he uses the word of God.
Det är inte undra på att han använder Guds ord.
But he's going to use it in the Babylonian sense.
Men han kommer använda det på det babyloniska sättet.
He's going to use it to glorify man.
Han kommer använda ordet så att det ska förhärliga människan.
He's going to make God look like the servant.
Han kommer att få Gud att framstå som tjänaren.
And we're the one that's being served.
Och vi är de som ska bli betjänade.
It's going to make us look like we're in charge, not God.
Det kommer få framställa oss som det är vi som har hand om det hela och inte Gud som bestämmer.
He's going to use God's word to glorify us.
Han kommer använda ordet för att förhärliga oss.
And to lift up us.
Och upplyfta upp, upphöja oss.
That's one of the ways you know the difference.
Det är på det sättet man kan se skillnaden.
My friend, when man is exalted.
När människan blir upphöjd.
By the use of the word of God.
Med hjälp av Guds ord.
You have a doctrine of devils.
Då har man en djävulsk lära.
And you better pay attention.
Och det är bäst att man är uppmärksam på det.
Nehemiah came back to Jerusalem.
Nehemia återvände till Jerusalem.
And he was angry.
Och han blev arg.
Why? Because everything had stopped in the temple.
Och det var allt stod stilla i templet.
Tobiah was living there.
Tobia bodde där.
The service of the temple of God had stopped.
Och gudstjänsten hade upphört.
When you've got the devil living in your life.
När du får djävulen som gäst i ditt liv.
You're not going to have that true service of God.
Så kommer du inte vara aktiv i den sanna gudstjänsten längre.
And so Nehemiah gathered up all of Tobiah's stuff and threw it out in the street.
Så Nehemia han samlade ihop alla Tobias prylar och slängde ut det.
And he restored the temple of God.
Och så återupprättade han Guds tempel.
Now Tobiah was living in the place where they kept all of the good stuff.
Tobias han bodde i det utrymme av templet där man förvarade allt det goda.
He was living where they kept the offerings.
Han levde där de förvarade offren.
The offerings of the Lord.
Herrens offer.
The meal offering.
Spisoffret.
The oil.
Oljan.
And the wine.
Vinet.
He was living in the place where they kept all of the stuff that had been dedicated to the service
han
of God.
Han levde precis där man förvarade allt som hade avskilts för att förhärliga Herren i hans gudstjänst.
It's pretty easy to tell when the enemy is trying to get a hold in your life.
Det är ganska lätt egentligen att se när fienden försöker få tag i ditt liv.
Because he wants to steal away those offerings unto God.
Han därför att han vill stjäla av de offren som tillhör Herren.
He wants to take the place of the offerings of God.
Han vill ta och ersätta Guds offer.
I was studying the life of Jacob one time.
En gång så studerade jag Jakobs liv.
And God revealed himself to Jacob.
Herren uppenbarade sig för Jakob.
At Bethel.
Vid Betel.
And Jacob acknowledged God.
Jakob han erkände Gud.
He asked God to go with him.
Han bad Gud gå med honom.
And for the next 20 years.
Under de följande 20 åren.
It is evident.
Så är det uppenbarligen så.
That God has gone with him.
Att Gud var med honom.
But the Lord pointed something out to me.
Men Gud visade mig någonting i allt detta.
I had never seen before.
Som jag inte hade sett innan.
For 20 years Jacob lived at his uncle's house.
I 20 års tid bodde Jakob i sin svärfar Labans hus.
And there's no mention anywhere of an altar to God.
Och under hela den perioden så står det ingenting om att det byggdes något altare mot Gud.
There's no mention of an offering to God.
Finns inga offer omnämnda.
He is taking.
Utan han bara tar och tar och tar.
But you know when he meets God at Peniel.
Men när Jakob möter Gud vid Peniel.
And God changes his name.
Och Herren förändrar hans namn.
One of the first orders of business
så är det första han gör sedan
was to build an altar unto God.
Att bygga ett altar åt Gud.
Hallelujah.
Prisad vare Herren.
We cannot serve God without sacrifice.
Vi kan inte tjäna Gud utan offer.
We cannot serve God without that place in our life being given to God.
Finns inte möjlighet att tjäna Gud utan att det finns en sån offerplats i våra liv.
From that time on, every time Jacob moved or Israel moved,
från den dagen framåt så var det så att varje gång Jakob rörde sig vidare, gick vidare,
he built an altar unto God.
Så byggde han ett nytt altar åt Herren.
He became a man of sacrifice.
Och han blev en offrens man.
I wish I had time to preach on that.
Det önskar jag att jag hade tid att predika om.
I don't right now.
Det har jag inte just nu.
But these things represent something.
Och de här sakerna betyder någonting.
The new wine.
Det nya vinet.
The oil.
Oljan.
The meal offering, cereal offerings and so on. All of these things represent something to us.
De representerar någonting för oss.
They represent the joy of the spirit.
De representerar andens glädje.
The new wine is where the joy was, wasn't it?
Det nya vinet är det som ger glädjen.
Type of the joy of the spirit.
En bild på den helige andens glädje.
The oil was kept there.
Oljan förvaras i det här förrådet.
That's a type of the anointing of the Holy Spirit.
En bild på den helige andens smörjelse.
And Satan had taken all of these things away.
Och Satan hade tagit bort alla de här sakerna.
That's what happens when religion comes in.
Det är det som händer när religionen kommer in.
And the life of God is taken away.
Och Guds liv tas bort.
We settle for doctrines and teachings.
Vi nöjer oss med doktriner, läror.
Instead of the life of Jesus Christ.
Istället för Jesu Kristi liv.
But here when Nehemiah restores the temple.
När Nehemia återupprättar templet.
The joy is restored.
Då kommer också glädjen tillbaka.
I had a sister come up to me for me to pray for
one
time. En syster
kom fram till mig för förbön vid ett tillfälle.
She said,
hon sa,
I'm so depressed.
Och jag är så deprimerad, sa hon.
I've tried everything.
Jag har prövat allt.
I've talked to counselors.
Jag har talat med rådgivare.
I've taken pills.
Jag har tagit piller.
I've tried it all, you know.
Jag har provat allt som skulle hjälpa mig.
And I said, there's one thing you haven't tried.
Ja, sa jag, det är nog en sak som du inte har provat.
I laid my hands on her.
Jag la mina händer på henne.
And the Holy Spirit began to just fill her life.
Så började den helige ande fylla hennes liv.
And do you know what happened?
Och vet du vad som hände?
A smile came on her face.
Plötsligt såg jag ett leende på hennes ansikte.
And she got happy.
Hon blev lycklig.
She started rejoicing.
Hon började glädja sig.
I said, are you depressed?
Och så sa jag till henne, är du deprimerad?
She said, no.
Nej, sa hon.
It's marvelous, isn't it?
Detta är underbart.
Halleluja. I have prayed for hundreds of people to receive the Holy Spirit.
Hundratals, ja, tusentals människor om att de ska få ta emot den heliga ande.
And every time God touches somebody.
Och varje gång händer det att Gud rör vid människan.
They walk away with a smile on their face.
Och då går de bort med ett leende på läpparna.
Why? Because the joy is restored.
Och det beror på att glädjen kommer tillbaka och upprättas.
The joy of the Lord comes back.
Herrens glädje kommer tillbaka.
The anointing of the Lord comes back.
Herrens smörjelse kommer tillbaka.
The meal of the Lord comes back.
What?
That divine food within us.
Den där gudomliga maten som Herren ger oss kommer tillbaka.
Halleluja. If you'll give me just a few moments, I'll say something.
Om du bara ger mig några minuter till så ska jag säga ytterligare någonting till dig.
I love knowledge.
Jag älskar kunskap.
But knowledge can be a problem.
Men kunskap kan vara ett problem.
If it takes the place of life.
Och det är när det ersätter livets plats.
I have a very large library.
Jag har en stor bokhylla hemma.
I have two libraries.
Jag har två bokhyllor.
One in one house and one in another.
En i ett hus och en annan i ett annat.
And I love my library.
Jag älskar mina bokhyllor.
If you want to find me, usually I'm in my library.
Och i mina bibliotek och om du vill leta efter mig så är jag oftast där.
I try to learn everything I can about Jesus Christ.
Jag försöker lära mig allt jag kan om Jesus Kristus.
But it can be a problem.
Men det kan bli ett problem detta.
Because you can fill your mind.
Ja, för att vi kan fylla våra tankar och våra sinnen.
And still be terribly hungry spiritually.
Och fortfarande vara svultna andligt.
Because knowledge cannot fill your spirit.
Därför att kunskapen kan aldrig tillgodose och mätta din andes behov.
There are many Christians today who are literally starving today.
Det finns många kristna som bokstavligt talat utsvultna idag.
And they have a lot of intellect.
Och de har intellektuell kapacitet.
They have a lot of knowledge.
Massor av kunskap.
They know teaching and doctrine.
De känner till läror och undervisning.
But yet they're starving to death inwardly.
Men de svälter till döds inombords.
Why?
Och varför är det på det viset?
Because knowledge only feeds your mind.
Därför att kunskapen föder bara ditt sinne.
It does not feed your spirit.
Det tillgodoser inte andens behov.
Do you know what feeds my spirit?
Vet du vad som när min ande?
Jesus said you must eat my flesh and drink my blood.
Jesus sa du måste äta mitt kött och dricka mitt blod.
He is the food of the church.
Han är församlingens mat.
He said I am the manna, the true manna.
Alltså jag är det sanna mannat.
That come down out of heaven.
Som kommer ner från himmelen.
And so how do you feed on that?
Så hur äter man det då?
I found this out the hard way.
Kom på lösningen på genom den svåra vägen.
I found out that when I was praying.
Jag upptäckte att när jag bad.
And all I would be just talking to God.
Så pratade jag med Gud.
That God would start to talk back to me.
Och då upptäckte jag att Gud började prata med mig.
That ever happened to you?
Har det hänt dig?
God starts speaking back to you?
Gud svarar och pratar med dig.
And what happens?
Och vad händer då?
You feel so full inside.
Man känner sig så mättad.
It just fills
inombords.
You up.
Det är någonting som bara fyller dig.
It's not like reading a book.
Det är inte som när man läser en bok.
I can read for hours and not feel that way.
Jag kan läsa i timmar i böcker utan att känna någonting här.
But when God begins to speak to my spirit.
Men när Gud börjar tala till min ande.
Oh, I just get so full.
Jag blir så tillfredsställd.
And I get so full of joy.
Och det fyller mig med en sån glädje.
And so full of the gladness of God.
Och den här glädjen, den här lusten man känner i Herren.
It just bubbles over.
Så det bara bubblar över.
It runs over.
Det flödar över.
I just get it on everybody I get close
to. Så jag försöker få tag i människor så att det kan flöda över på dem.
The joy of the Lord is my strength.
Herrens glädje, fröjd i Herren är vår styrka.
Oh, I'm just walking on the clouds, you know. Halleluja.
Och då svävar jag omkring på moln.
Why?
Varför?
Because my spirit has fed.
Därför att min ande har blivit mättad.
Has fed before the Lord.
Och fått mat av Herren.
My spirit has fed on the very presence of God himself.
Och har fått näring utifrån Guds egen personliga närvaro.
And the word of the Lord has become real to my spirit.
Och Herrens ord har blivit till verklighet och liv för min ande.
And his word is food to my spirit.
Och hans ord blir till mat för min ande.
Halleluja. I hope you're listening today.
Jag hoppas att ni lyssnar idag.
I wish preaching could do it.
Jag önskar att predikan kunde åstadkomma det här.
But preaching only gives you knowledge.
Men predikan ger bara kunskap.
But if you listen to what I'm saying.
Men om du lyssnar till det jag säger.
And then practice what I'm talking
about. Och ta emot och börja praktisera detta.
You're going to find a relationship with God that is going to be powerful.
Då kan det leda dig in i en relation med Gud som är väldigt stark.
When God begins to speak to your heart.
Och när då Gud börjar tala till ditt hjärta.
I had a friend one time who was going to America.
En gång i tiden så var det en vän till mig som reste till Amerika.
He lived here in Sweden.
Han kom från Sverige.
And he was going to a place, someplace in America.
Han reste till ett ställe i USA.
He landed in New York.
Han landade i New York.
And if you ever go through New York, it's always a mess somehow.
Om du är tvungen att resa genom New York så upptäcker man att det är väldigt rörigt där.
It's a terrible place to go.
En fruktansvärt ställe att besöka.
But as he was waiting for his next flight.
Men när han väntade på nästa flyg.
One of the flights were canceled.
Så inställdes en av flygturerna.
And so only a few people were going to be allowed onto the flight that was going.
Och det var bara några få som fick lov att komma med nästa flyg.
And so they put this man on standby.
Så att han fick en sån här fick ställa sig i kö och vänta.
And he began to pray.
Han började be.
He said, God, I would really like to be on that flight.
Han sa, Gud, jag skulle verkligen vilja komma med på det där första flyget.
And God spoke to him and said, you're going to be on the flight.
Och Gud sa till honom, du ska vara med på flyget.
Ooh. he got full.
Oh, då blev han fylld av glädje.
He got full inside.
Han blev alldeles överflödande fylld.
He started smiling.
Han började le.
Whistling, you know.
Han började vissla.
And so a young lady came up to him.
En ung dam kom fram till honom.
She said, "What are you so happy about?"
Hon sa, vad står du där skrattar åt? Varför är du så glad?
I said, "Can't tell you."
Nej, så han, det kan jag inte berätta.
And so she sat down beside him.
Så hon satte sig jämte honom.
She said, "Come on, tell me."
Nej, men kom igen nu, berätta varför.
Can't tell you.
Nej, jag kan inte säga vad det är, sa han.
Finally she said, "Please."
Tell hon sa, "Men snälla du kan väl berätta för mig."
He said, "I'm going to be on that flight."
Jo, sa han, jag kan berätta för dig, det är så att jag kommer med nästa flyg.
She said, "How do you know?"
Sa, hur kan du veta det?
He said, "God told me."
Därför att Gud sa till mig, sa han.
She said, "If your God is so great."
Hon sa, om du din Gud är så stor.
Let him get me on that flight too.
Kan inte han fixa in mig också på flyget då?
He prayed for a minute.
Han bad ett kort ögonblick.
He started smiling.
Och så började han le.
He said, "Okay."
Han sa, och så sa han, ja, det är grönt.
In a few minutes okay. Time, they called the flight.
Och efter några minuter så ropade man upp flygets avgång.
There's 50-75 people sitting there.
Och där sitter 50-75 människor
waiting to get on the plane.
Väntar på att få ha turen och följa med planet.
The man calls two people.
Och två namn ropas upp.
To get on the plane.
För att komma med på planet.
My friend.
Min vän.
And the girl sitting
och så den flickan som satt jämte honom.
Halleluja. Do you see what I'm driving at?
Ser du vad jag är ute efter?
I had a very similar thing happen one time.
Det hände en liknande sak med mig vid ett tillfälle.
It was in New York.
Det var i New York.
My flight had been canceled.
Mitt flyg hade blivit inställt.
And so I had to wait for a couple hours for another flight.
Så jag fick vänta ett par timmar på nästa flyg.
And I had to change terminals.
Fick till och med byta flygterminal.
And everybody was running to get on the plane.
Och alla sprang omkring som tokiga för att hinna med planen.
And if I didn't catch this plane, I was going to have to wait for hours.
Om jag hade missat det planet så hade det inneburit att jag hade fått vänta många timmar.
Now this is a miracle, I tell you.
Och nu ska jag berätta ett mirakel, det kan jag säga.
I got in this long line of people.
Jag ställde mig i en lång, lång kö av människor.
Almost from here to the door back.
Men ungefär som härifrån och ner till ingången där.
And I began to pray.
Och så började jag be.
I said, "God, I need to be on that plane."
Herre, du vet att jag måste hinna med det här planet.
And I had no sooner prayed.
Jag hann knappt sluta min bön.
Then the man behind the counter.
För en mannen bakom disken.
Walked out from behind the counter.
Gick ut ifrån kassan, disken.
Walked back to where I was standing.
Kom ändå upp till slutet på kön där jag stod.
And got my ticket.
Och lämnade mig min biljett.
And he said, "I'm going to see that you're on that flight."
Han sa, jag ska se till att du kommer med det flyget.
He bypassed all of those people.
Han gick förbi hela kön.
And walked back to where I was.
Och gick bak till där jag stod.
For no reason at all, no excuse, nothing, you know.
Fast ingen skäl för honom att göra det.
I wasn't carrying a sign, you
know. Jag hade ingen stor namnbricka.
I want to get on the plane.
Eller en stort plakat. Jag måste med planet.
He just moved out from behind the counter and walked back to where I stood.
Det bara hände. Han lämnade sin plats vid incheckningsdisken, gick till min plats i kön.
God heard.
Och gav mig biljetten. Gud hörde min bön.
And I smiled all the way to the plane.
Och jag bara log hela vägen.
Do you see what I'm getting at?
Ser du vad jag försöker säga?
He said, "I am come that you might have life."
Han sa, jag har kommit för att du ska ha liv.
And have it abundantly.
Och inte bara liv utan överflödande liv.
I could stand here now and tell you stories for hour after hour.
Jag kan stå här i timmar och dela olika historier och berättelser.
Of how that God has done things like.
Om hur Gud har gjort såna här fantastiska saker.
Very special things.
Mycket speciella saker.
Amen. Things that are tremendously unusual.
Saker som är mycket ovanliga.
But there are things that God spoke to me about.
Men det är saker som Gud talar till mig genom.
And folks, when God says something,
och när Gud säger någonting,
that's the way it's going to be.
Då blir det så som han har sagt.
And your spirit needs to learn to feed on the abundant life.
Och din ande måste lära sig att äta av det överflödande livet.
Now, don't take me wrong when I say this.
Missförstå inte det jag säger nu.
You're not going to find what I'm talking about even by reading the Bible.
Det här jag pratar om, det kanske du inte ens får tag i om du läser Bibeln.
Now God can use the Bible.
Gud kan använda Bibeln.
When you're often when I'm reading the scripture.
Det händer ofta att när jag läser Bibeln.
The Spirit quickens something out of the scripture.
Så levandegör Guds ande ett bibelställe.
And it fills my spirit.
Och det fyller min ande.
But you can also read the Bible just for knowledge.
Man kan också läsa Bibeln för bara kunskapsskull.
This always depends on the Spirit of God.
Det beror alltid på Guds ande.
It depends on the life of God.
Det beror på Guds liv.
Oh, I can't even tell you the number of times I've gone to
Jag kan inte berätta om alla tillfällen när jag har gjort såna upplevelser.
And as I have been praying,
när jag har bett,
I feel that divine fullness come.
Så upplever jag den här gudomliga fullheten.
Because God begins to speak to my spirit.
Därför att Gud börjar tala till min ande.
If I can give you just one little hint about this.
Om jag bara kan ge dig en liten ledtråd till detta.
It doesn't take God an hour to do something.
Gud behöver inte en timme för att göra någonting.
God can fill your spirit in one split second, just like that.
Gud kan fylla din ande på bråkdelen av en sekund.
Have you ever used a camera?
Har du använt en kamera någon gång?
And when you press the shutter on the camera.
När man trycker på avtryckaren.
The shutter opens for maybe 500th of a second.
Så öppnar sig slutan kanske för en 500-del sekund.
Now, that's not very long, is it?
Det är väldigt kort tid.
But yet when you develop the film.
Men när man sen plockar ut filmen och framkallar den.
There's a picture in there.
Så ser man en bild.
Of everything within the lens of the camera.
Om allt som kameralinsen uppfångade vid det ögonblicket.
How did that picture get in there so quick?
Hur kom den bilden in där så snabbt?
It just did. I don't know how it works. It just does.
Jag vet inte exakt hur det fungerar, men jag bara vet att det fungerar.
It is the same way with God.
På samma sätt är det med Gud.
God just opens heaven for a second.
Gud öppnar bara himlen ett litet ögonblick.
And the divine light shoots into your spirit.
Och det gudomliga ljuset bara flödar in i din ande.
And then you start seeing it.
Och då börjar du se.
And it starts developing in your heart.
Och det börjar framkallas i ditt hjärta.
And it gets bigger and bigger,
större,
and bigger and
större,
better.
Större.
And more clear too.
Klarare, tydligare.
And you say, wow.
Och du säger bara, wow.
All of that came in one split second.
Allt det där kom bara på bråkdelen av en sekund.
I've had God speak two words to me.
Det har hänt att Gud bara talat två ord till mig.
And it took me days to understand it.
Det tog dagar innan jag hade fattat fullheten av det.
But oh, did it fill my spirit.
Men vad det fyllde min ande.
Are you listening to me today?
Lyssnar du på det här?
Throw the devil out.
Kasta ut djävulen.
Amen. Don't you let Tobiah live in your heart.
Tillåt inte Tobiah leva i ditt hjärta.
Don't you let something live in your heart that's not life.
Låt inte någonting leva i ditt hjärta som inte är liv.
Don't you let it take the place of the life of God.
Låt inte ta Guds livets plats.
If God deals with you about something like that.
Om Gud tar itu med dig när det gäller någonting i ditt liv.
Throw the devil out. Amen. Throw his furniture out. Throw everything out.
Kasta ut djävulen. Kasta ut hans möbler. Kasta ut allting som har med honom att göra.
And then after he did that, he cleansed the temple.
Och när hemliga gjorde sen, det var att han renade templet.
When you realize that Satan has put something in you that's taken the place of life.
När du har kastat ut djävulen och inser att han har tagit Guds livs plats.
Throw it out.
Kasta ut alltihopa.
Ask Jesus to cleanse your temple.
Och så be Jesus rena ditt tempel.
With the blood of Christ.
Med hans eget blod.
Amen. And then the joy will come back.
Sen kommer glädjen tillbaka.
Then the experience comes back.
Så kommer livet och upplevelsen och erfarenheten att flöda på nytt.
Oh, then that sweet relationship comes.
Och så den där ljuva relationen.
Oh, I wouldn't take anything for it.
Jag vill inte byta ut det mot någonting annat.
I wouldn't take anything.
Jag vill inte byta ut det mot något annat.
Do you love him this afternoon?
Älskar du honom den här eftermiddagen?
Do you love the Lord?
Älskar du Herren?
I hope you don't get tired of me asking that question.
Jag hoppas att du inte tröttnar på mig när jag ställer den frågan gång på gång.
You need to love him.
Du behöver älska honom
with all your heart.
Av hela ditt hjärta.
Because that's the key to overcoming.
Därför att det är nyckeln till seger.
You don't overcome the world by struggling against it.
Du övervinner inte världen genom att slåss med den och brottas med problemen.
You overcome the world by falling in love with Jesus Christ.
Du övervinner världen genom att bli förälskad och älska Jesus.
You need to write that down.
Skriv ner det.
That's deep.
Det är mycket djupt.
I said that's deep.
Det är mycket djupt.
Amen.
Amen.
Should I say it again?
Ska säga det en gång till.
If you're struggling against the world today.
Om du brottas med problem som har med världen.
And if the world is pulling at you.
Om världen attackerar dig.
You need to fall in love with Jesus Christ.
Då behöver du bli förälskad i Jesus Kristus.
Because that's the cure.
Det är botemedlet.
You know, I knew a lot of young ladies before I met my wife.
Jag träffade många unga damer innan jag träffade min fru.
But I fell in love with her.
Men det var henne jag blev förälskad i.
I fell in love with that woman.
Jag blev så förälskad i denna kvinna.
And somebody told me something.
Och det var någon som sa en sak till mig.
They said, Brother Potter, don't you know that women are flirting with you?
Brother Potter, märker du inte att kvinnorna flörtar med dig?
I said, no.
Nej, det har jag inte märkt.
Hallelujah. I don't notice them.
Jag har inte märkt till det.
Because I fell in love with somebody else.
Därför att jag förälskade någon annan.
Amen.
Amen.
Are you listening?
Hör du?
Fall in love with Jesus.
Bli förälskad i Jesus.
Nothing else matters then.
Sen spelar inget annat. No Lord.
If there's something in the world that God doesn't want you to have.
Och det finns någonting i världen som Gud inte vill att du ska ha.
You say, Lord, you know best.
Då säger du bara, Herre,
you know best.
Du vet bäst.
I want to serve you.
Jag vill bara tjäna dig.
Amen.
Amen.
Let's pray together.
Vi ber tillsammans.
Father, we love you this afternoon.
Fader, vi älskar dig den här eftermiddagen.
Thank you for the love that you've given us.
Tack för den kärlek du har gett oss.
God, I pray for every person here this afternoon.
Fader, jag ber för var och en som är här idag.
May they recognize the Tobias of this life.
Hjälp var och en av oss att känna igen den här världens Tobias.
May they recognize those things that would take the place of the life of Christ.
Hjälp oss att känna igen de sakerna som försöker ersätta Kristi liv.
And may we be filled with the love of God.
Och fyll oss med Guds liv.
That we might
kärlek,
walk in abundant life.
Så att vi kan vandra i överflödande liv.
Father, we thank you in Jesus' name.
Och Fader, vi tackar dig i Jesu namn.
Amen.
Amen.
Can you say amen?
Kan du säga amen?
Do you know what the word amen means?
Vet ni vad ordet amen betyder?
How many know what it means?
Hur många vet vad det betyder?
It means so be it.
Det betyder ske så. Låt det bli så.
Let it be so, Lord.
Låt det hända. Låt det ske, Lord.
God
Herre,
bless you.
Gud välsigne dig.